Predikotexten för den här dagen är hämtad ur Johannesevangeliets 6:e kapitel, och jag läser där verserna 37-40. Johannes 6, 37-40. Alla som Fadern ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Du har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Amen. För 2 månader sedan så läste jag något i den bibelläsningsplan som jag följer, som fastnade i minnet. Annars är det tyvärr så att mitt minne med stigande ålder har mer och mer antagit teflonkaraktär. Ingenting fastnar. Det jag läste var följande. Kyrkans budskap handlar ständigt om Jesus. Vi har något att erbjuda. Därför blev jag glad när jag fann att den bibeltext jag har fått i uppdrag att predika över idag har temat vårt evighetshopp. För evighetshoppet är intimt förknippat med Jesus, och det framgår tydligt av den lästa texten. Jag har alltså förmånen att ge ett litet bidrag till det som är kyrkans ständiga budskap. Innan jag går in på dagens tema, vårt evighetshopp, vill jag i korthet peka på vad texten säger om Jesus. Det är ganska mycket, och det kan vara bra att ha det som bakgrund till det som jag tänker säga om vårt saliga hopp, hoppet om det eviga livet, som vi ju tror på. Om vi med hjärtat och inte bara med munnen följer med i trosbekännelsens slutord. Det första texten säger om Jesus, det är att han inte avvisar den som kommer till honom. Det ordet var av avgörande betydelse när jag en sommarkväll 1942 på Sjövik tog emot Jesus, eller lämnade mig åt Gud, som var det vanligaste uttrycket när någon kom till tro. I den då gällande översättningen stod det: den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. På det ordet fick jag komma. Det andra: Jesus har kommit ner från himlen. Jesu existens inleddes inte i Betlehem. Han fanns före alltid, Guds son av evighet. Detta är Bibelns tydliga lära, och jag förstår inte hur jag kunde missa detta när jag började läsa Bibeln regelbundet i de övre tonåren. Inte förrän jag var drygt 20 år blev jag medveten om Jesu förut tillvaro, att han faktiskt fanns från begynnelsen. Då först fick jag upp ögonen för vad våra vackra advents- och julsånger berättar. Hör här: han kommer från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palatser, och läggs på strå i ett stall. Och ett barn är fött till vår frälsning, Guds son tar människogestalt. Men han är världarnas herre, ty han är grunden för allt. Och Nya testamentet vimlar av tydliga besked om att Jesus var mer än människa. Han var Guds son, född av Fadern före all tid, som det står i den nicenska trosbekännelsen. I Kolosserbrevets första kapitel kan vi läsa följande. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Allt är skapat genom honom och till honom. Han fanns före allting, och allting hålls samman i honom. Och jag kan inte låta bli att också citera den mäktiga inledningen till Johannes evangeliet, där Jesus kallas ordet. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Och några verser längre fram, och ordet blev människa. Och möjligt ännu tydligare blir det om vi sätter in namnet Jesus överallt där det står ordet. I begynnelsen fanns Jesus, och så vidare. Det tredje. Jesus hade ett uppdrag att utföra Faderns vilja. När ordet blev människa, när Jesus gjorde sitt inträde i historien, var det med ett enda syfte. Att utföra den plan som Gud allt sedan syndafallet haft för att rädda det människosläkte som kommit vilse. Och Gud vill att alla människor ska räddas, som Paulus skriver i 1 Timoteusbrevet 2:4. Det fjärde. Jesus låter alla som tror på honom uppstå på den sista dagen. Det här löftet har en begränsning. Det gäller de som tror, som har kommit till Jesus. Men de andra då? Ska inte alla uppstå? Vi får gå till Bibeln och se vad den har för svar. I Filipperbrevet 3:11 talar Paulus om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Underförstått att det inte rör sig om en allmän uppståndelse, utan bara en uppståndelse för de som i detta livet tagit emot Jesus. Det övriga får vänta, och väntetiden blir hela 1000 år enligt Uppenbarelseboken 25. De andra döda fick inte liv förrän de 1000 åren hade gått. Nu är det hög tid att ägna några minuter åt dagens tema, vårt evighetshopp. Jag ska försöka svara på 3 frågor, och det är: vilka gäller löftet om evigt liv? När börjar det eviga livet? Och det tredje, vad innebär evigt liv? Utan att jag från början var medveten om det, är frågorna ordnade med stigande svårighetsgrad. Jag börjar alltså med en fråga som är lätt att besvara, fortsätter med en som är lite knepigare, och kommer till sist fram till en betydligt svårare fråga som kräver det största utrymmet. Den lätta frågan gäller vilka som omfattas av löftet om evigt liv. Man behöver inte vara utbildad teolog för att svara på den. Det räcker att känna till vad som står i den mest citerade i Bibeln, Johannes 3:16, kallad Lilla Bibeln. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Där har vi svaret. Det som tror på Jesus, Guds son. Men vi behöver inte gå utanför dagens text för att finna samma svar. I vers 40, den sista, läste vi: ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Att se sonen, det betyder att se på honom som Guds son, att se på honom som sin frälsare och räddare. Jag skulle tro att flera av er här kommer att tänka på det, den del av den stora berättelsen som i fjärde Mosebok 21 skildrar hur Israels folk under ökenvandringen blev otåligt och klandrade både Mose och Gud. Och nu citerar jag: då skickade Herren ormar mot folket, giftormar som bet israeliterna så att många av dem dog. Folket kom till Mose och sa: vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss. Mose bad för folket och Herren sa till Mose: gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten ska se på den, så får han leva. Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen och då fick han leva. Kopparormen var förstås en bild av Jesus. Och händelsen i öknen gav på 1800-talet inspiration till en sång som börjar så här: en blick på den korsfäste livet där ger. Ja, i honom finns frälsning för dig. Av nåd blir du räddad när Jesus du ser, ty i döden han offrade sig. När börjar det eviga livet, var den andra frågan. Här finns olika uppfattningar och alla har sina förespråkare. Enligt en av dem börjar det eviga livet i samma ögonblick som en människa dör. Det finns ett liv efter döden och det är det som kallas det eviga livet. Vad händer när en människa dör? Jo, människans ande lämnar kroppen men går inte genast till sin eviga bestämmelseort utan till det som Bibeln kallar dödsriket. Om jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag inte det låter något vidare. Men om jag med stöd av Guds ord säger att i dödsriket har det rättfärdiga oavbruten gemenskap med Jesus, så låter det genast bättre. För en kristen betyder döden att bryta upp och vara hos Kristus, som Paulus skriver i Filipperbrevet 1:23. En annan uppfattning hävdar att det eviga livet inte börjar när vi dör och anden kommer till dödsriket, utan först vid uppståndelsen, då anden förenas med de nya kroppar vi får i uppståndelsen och som är oförgängliga, härliga och kraftfulla, och vi som hela människor går in i den slutliga himlen. Då, men inte förr, börjar det eviga livet. Jag vill inte påstå att dessa två uppfattningar är felaktiga. Det ligger mycket av sanning i båda. Men det finns en tredje uppfattning som jag ansluter mig till. Den säger att det eviga livet börjar i det ögonblick då vi i tro tar emot Jesus som vår Herre och Frälsare. En som tidigt delade denna syn var aposteln Johannes. Både i sitt evangelium och i sina brev är han mycket tydlig i den här frågan. I sitt första brev skriver han i kapitel 1, vers 2, att vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Han sätter alltså likhetstecken mellan Jesus och det eviga livet. Och den som tagit emot Jesus har följaktligen fått det eviga livet som gåva. Jag vill läsa ytterligare två Johannesord som bekräftar det här synsättet. Först Johannes 3 och 36. Den som tror på sonen har evigt liv. Det står inte kommer att få evigt liv, utan har evigt liv. Jag läser också 1 Johannes 5 och 11. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Gud har gett oss evigt liv. Vi har det här och nu. Den tredje och sista frågan gällde vad det eviga livet innebär. En definition på evigt liv finner vi i Johannes 17 och 3, där det står så här. Och detta är det eviga livet, att det känner dig, den enda sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Detta bibelord bekräftar med all tydlighet uppfattningen att det eviga livet börjar här i tiden. För det är här och nu som vi har möjlighet att lära känna Gud och få en personlig relation med Jesus. Och det är bara genom en sådan relation som vi blir bekanta med Gud, och detta trots att ingen har sett honom. Hur är det möjligt? Vi går till Johannes 1 och 18, där vi läser följande svar. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, har förklarat honom för oss. Det är genom att ta emot Jesus som vi blir Guds barn. Någon annan väg finns inte. I sitt avskedstal till lärjungarna säger Jesus: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Kommer ni ihåg citatet som jag gav i början av predikan? Kyrkans budskap handlar ständigt om Jesus. Det är det budskapet som är grunden för vårt evighetshopp. När min bror dog i somras tyckte Amanda, vårt 25-åriga barnbarn, att det var sorgligt. Hade han en tro, undrade hon. Det hade han. Då var det inte lika sorgligt. När jag talade till min brors minne så berättade jag detta och citerade vad Paulus skriver i 1 Thessalonikerbrevet 4:13. Vi vill att ni ska veta hur det går med de som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Jag tillade att evighetshoppet sätter guldkant på sorgemolnen. Det kan vara något att ta till sig så här i allhelgonatid, när vi tänker på någon eller några som vi sörjer och saknar. Evighetshoppet sätter guldkant på sorgemolnen. Den kristna tron lever under hoppets tecken. Man kan tala om trons nu och hoppets då. Hoppet kommer ur tron, men inte vilken tro som helst, utan tron på Jesus som Herre och Frälsare. Jag har redan sagt det två gånger och jag säger det igen. Kyrkans budskap handlar ständigt om Jesus, också när temat är vårt evighetshopp. Målet för vårt evighetshopp är den eviga himlen, som inte är detsamma som den himmel där det avlidnas andar vidar uppståndelsens dag, som också kallas dödsriket. Vi tror väl i allmänhet att denna eviga himmel, det saliga slutgiltiga boning, finns någonstans ovan stjärnevärldarna, många ljusår härifrån. Därför hajade jag till när jag för drygt ett år sedan läste i Stefan Gustafssons bok Gör som Gud, bli människa, att Guds rike är ett jordiskt rike. Jag citerar: Johannes ser en ny himmel och en ny jord. Gud har förberett ett nytt skapelseverk. Och fokus i detta skapelseverk är inte himlen, utan jorden. Johannes ser det nya Jerusalem komma ner från himlen till den nya jorden. Rörelsen är alltså från himlen till jorden. Där, på den nya jorden, ska Guds tron stå i evighet och Guds folk tjäna honom i evigheters evighet. Slut på citatet. Oj, en ny spännande tanke, trodde jag. Men den är inte alls ny. Den finns i Bibeln, men framträder inte så tydligt att vi direkt lägger märke till den. För 100 år sedan skrev P.P. Wallenström, det unga missionsförbundets starke man, följande, och det märks att det är skrivet för 100 år sedan. Herren ska taga dem, det rättfärdiga, till sig in i sin och sin faders härlighet, i den med honom till jorden nedkommande himmelska helgedomen, i vilken han redan berett dem rum. Så skola det vara hos Herren alltid i hans rike, som han då upprättar på jorden. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången, skrev Dan Andersson i sin kanske mest älskade dikt. Bortom heter en dikt av teologen, läraren och författaren Nils Tekt. Ett utdrag ur den och en annan dikt av samma författare får avsluta dagens predikan om vårt evighetshopp. Vad finns där bortom? Jag hör tvivlets röster, intet. Endast tomhet, ödslighet, illusionernas skenvärld, mina önskedrömmars himmel. Bortom, en värld av ljus och frid, en blomstrande sommardag, ett rike som bryter in i tiden med helande kraft, en fläkt av kärlek, närhet, ömhet, värme, en svindlande visshet bortom allt förnuft. O ljusa hopp som lyser över vägen när vi vandrar på det döda skådar här i tidens lövfallsland. Det finns ett liv som aldrig dör, en gemenskap byggd i kärlek som aldrig ska brytas, ett hopp som aldrig sviker. O ljusa hopp som skimrar som höstens skog i solnedgången, som flammar som morgonhimlens ljus i gryningen. En gång ska jag vandra i evighetens sommarland, mitt hemland, mina drömmars land, landet långt borta som är så nära. Vandra med vännen över solbelysta blomsterängar i evig klarhet, sång och glädje. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för vårt evighetshopp. Och tack, Herre, för att det är du som är grunden och garanten för detta hopp. Vi ber att det ska få lysa över vår stig, som vi sjöng i en sång. Vi ber, Herre, att hoppet ska hållas levande ibland oss. att vi vandrar nära dig. Och vi tackar dig, Herre, för att en dag ska hoppet infrias. Amen.